Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew.
I dagens program träffar vi Simone Skog, vd på Grupp M Digital. Vi får höra att hon varit gymnast på landslagsnivå och både vunnit svenska och nordiska mästerskapen. Men att gymnastiktrikåerna numera är lagda på hyllan och att det är golf och karriär som gäller. Vi får förstås höra om hennes allt annat än spikraka karriärresa. Från Thailand till Dalarna och hur hon sen genom oändliga högskolepoäng hamnade i Stockholm. Att hon hann bli socialkärring och chef för ett socialkontor innan hon sen helt bytte riktning. Och att hon sen dess startat upp digitala mediebolag och deras nordiska hubbar på löpande band. Hon är en riktigt spektakulär karriärtös den här Simone, så häng med allihopa och hör vad hon har lyckats med. Och med det hälsar jag då dig, Simone Skog, välkommen till podden idag.
Tack.
Idag vd på Connect Quizma Group M.
Det stämmer.
Kan inte du berätta lite om hur du är uppvuxen och var?
Ja, jag är ju adopterad. Jag kom till Sverige, adopterad från Thailand. Jag kom till Sverige som jag var 4 månader. Och är sen uppvuxen och fostrad i Falun, i Dalarna.
Just det.
Så det är väl liksom det svenskaste av det svenska.
Ja.
Vad har jag gjort då?
Hur såg din familj ut?
Jag, mamma, pappa och en lillebror.
Just det. En typisk svensk
familj. Typisk svensk familj. Så mamma och pappa, egenföretagare, varsitt bolag. Så det var ganska mycket jobb. Så,
just det.
Så jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Och det tror jag har präglat mig ganska mycket. Sen har jag varit gymnast på ganska hög nivå. Fram tills jag var kanske 25 eller någonting sånt där. Landslagsnivå typ. Och det har gett mig otroligt mycket. Dels utifrån att man lär sig disciplin, att man kan lära sig att plugga på ett sätt och bryta ner mål framför allt, både långsiktigt och kortsiktigt, hur man ska nå de långsiktiga, vad man behöver göra för att komma dit.
Hur många timmar i veckan?
Ja, det var väl inte supermycket, men det var väl en period, det var kanske 12-13 timmar träning och sen så hade du egen träning, fys då vid sidan av, om du ville vara duktig. Så att, jag kanske la ner en 15-20 då.
Wow. Hur var det när du började komma in i arbetslivet då? Vart började du någonstans?
Ja, alltså när jag var redan under högstadieåldern så bestämde jag mig för att jag skulle flytta ifrån Falun och göra någonting. Jag blev fostrad ganska tydligt med att läsa vidare på universitetet. Mina föräldrar är inte högskoleutbildade, men de såg att det var viktigt för mig och min brorsa att ta steget vidare. Så att jag har liksom blivit drillad i det och snarare fråga om jag vill läsa vidare så har de frågat vad jag vill läsa.
Yes.
Så att jag bestämde mig redan i högstadiet för det. Så efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm. Men då ville jag bli journalist. Den här kulturella eller kreativa ådran har alltid varit ganska stark hos mig.
Just det.
Så jag började läsa filmvetenskap. Alltså, jag kan säga att jag aldrig pluggat så hårt i hela mitt liv. Men vad jag förutom det fick lära mig var att det fanns ju ungefär 100 andra per årskull som var 10 gånger mer entusiastiska inför det journalistiska och estetiska yrket än vad jag var. Så att jag hamnade på socionomlinjen.
Just det. Ja, det var lite otippat.
Ja, det var lite otippat. Ja. Så att jag utbildade socionom och jag har jobbat med barn och ungdomar i dysfunktionella miljöer och situationer. Och det gjorde jag i, 2-3 år kanske. Så att,
hur kom du sig att du kom från den riktningen och sen ifrån den då?
Ja, men jag tyckte så här, lite att skryta, min avdelning trodde på mig och det var två andra unga, duktiga tjejer så. Och våra chefer trodde på oss och vi gjorde ett bra jobb och det, vi har massa exempel på det med familjer och sådär som vi fortfarande har kontakt med. Men det var svårt att verka som ganska ung, jag var 24-25 när jag började. I den miljön. För att är det någon, jag brukar säga att jantelagen föddes i korridoren på ett socialkontor.
Just det.
Och då är det inte kollegorna på kontoret utan mycket kontakter man har med landsting och andra partners runt om.
De så det främjas inte att vara ambitiös?
Nej, det är
eller
inte.
Eller sticka ut,
nej,
som
det får
du
man
gör.
Absolut. Nej, det fick man inte göra. Utan det är lång och trogen tjänst som gäller. Och det var jätteprovocerande för folk. Så att jag har så här knäppa historier från det där. Så att då bestämde jag mig för att jag vill göra någonting annat. Och kände jag så här, nu hade jag läst, först hade jag läst filmvetenskap, jag hade läst lite sociologi och annat, och så hade jag läst 3,5 år blir det va? På socionom. Okej. Jag kan inte slänga bort de här åren, jag har ändå fått med mig ganska mycket. Vad kan jag bygga det på? Ja, men då började jag kika på PA-utbildningen.
Just det.
Som den i alla fall hette då. Mm. Den bygger ju rätt mycket på socionom. De har samma grund första året, tror jag. Första
kan jag tänka mig.
Så då körde jag en HRM-kurs på 20 eller 40 poäng eller något sånt där på SU. Och jobbade samtidigt på socialkontoret för att liksom få lite pengar. Mm. Och började sen på Polia.
Just det.
Som rekryteringskonsult.
Ja, det såg jag.
Så där är det liksom den första.
Att du börjar komma in i affärslivet på ett annat sätt.
Precis. Och där började jag komma i kontakt då med försäljning för första gången. Mm. Det är egentligen det som är min grundbakgrund. Sådär.
För du var bra på det?
Jag var ganska bra på det.
Hur gick det för dig där?
Jag tyckte det var jätteläskigt först. Jag pratade med min pappa som hållit på mycket med, liksom, med försäljning. Det var ju det hans bolag pysslade med. Mm. Och frågade hur ska jag göra? Mm. Jag tycker det är svårt. Bli mätt på försäljning och ha budget och budgetmål och så vidare. Och så han bara, du får testa och försök att vara dig själv och inte sälja utan bara föra ett samtal. Och med din bakgrund så borde du ju kunna föra en dialog.
Och connecta till människor.
Ja, precis. Och det visade sig att det gick jättebra.
Så, hur länge var du på Polia?
Jag var där i, jag kommer nästan inte ihåg, var det 1,5-2 år kanske? Ja. Men det var under den här lågkonjunkturen. Ja. Nu är inte jag så här super ung då. Så att jag var där 2001, någonting sånt där. Och det var ju precis då vi hade ganska kraftig lågkonjunktur. Mm. Det var ju en ganska kraftig recession. Mm. Och då var det ju ganska tufft att ringa på morgonen och det var mycket liksom kallsamtal och få höra att man är liksom, du, klockan är 9 på morgonen och du är redan den fjärde som ringer från ett rekryteringsföretag. Varför skulle jag vilja träffa dig? Och då gällde det ju att slipa på sina argument och vara genuin och sådär.
Men du stack ut och du var duktig.
Ja, det var jag.
Vad hände från Polia?
Det jag tyckte var jobbigt då, det var ju att få höra det där, att man inte liksom bidrog med en strategiskt viktig tjänst eller erbjudande, utan ja, du är den fjärde som ringer.
Just det.
Och att man blev sedd som en kostnad. Mm. Och då var det så här att vi gjorde ju konkurrentbevakning och tittade på vilka andra bolag som gjorde rekryteringar och så vidare. Och då såg jag ett bolag som hette på den tiden advertising.com som sökte en key account.
Just det.
Och då tänkte jag, den där tjänsten vill jag ha. Så jag gick och tog den där lappen och sa, jag ringer på den. Så samtidigt som jag ringde och frågade hur det gick och om de använde rekryteringskonsult så frågade jag lite grann om vad tjänsten gick ut på. Så bestämde jag mig för att söka den och fixa jobbet.
Så det var så du kom in i mediebranschen nu?
Precis. Mm. Och det är det som sen blev AOL, eller de förvärvades av AOL.
Just det. Så det var så du sen då vidare blev VD för?
Ja, precis. Ja. Så jag började där 2003. Kunde ingenting om digitalt. Så jag fick köpa. På den tiden fanns ju inte Internet World och sådär på nätet. Nej. Utan det var bara att börja prenumerera. Så att det gjorde jag. Och läste på om GIF och Flash och JPEG och skript och taggar. Och
alla akronym som tillhör den här branschen. Ja. Och nya kommer hela tiden.
Ja, men precis. Så att det var ett tuff skola, men det var jättekul. Jätteroligt.
Och då var det en säljtjänst som du började med.
Ja, precis. Så jag träffade kunder. Vi hade inga då affärer med mediebyråer, men det var en sån här utveckling som vi gjorde. Jag tror att det var året efter eller någonting, bestämde oss för att vi skulle satsa på det, och det var en av de projekten som jag ledde då. Så det var kul.
Mm. Mm.
Jag var där i 7 år tror jag.
Mm. Och hur gick säljresultaten? Var de toppen?
Jo, men det gick bra.
Ah.
Jag har väl en sån där personlig devis att failure is not an option.
Just det.
Och då handlar det mycket om att få en budget, bestämma sig för vad man själv vill uppnå.
Just det.
Och då har jag alltid sagt att om jag får en budget på 1 miljon på ett kvartal eller vad det nu må vara, då ska jag göra 1,5. Och så bestämmer jag mig sen hur jag ska bjätta ner de där 1,5 till vad jag ska göra varje vecka eller månad eller så för att nå dit. Och det är ett resultat av liksom min...
Både gymnastiken säkert från början till dit och sen skolan. Och...
Ja, framförallt gymnastiken tror jag.
Just det, att vara ihärdig för att lyckas. Och hur utvecklades de där 7 åren då?
Jo, men då började jag som key account. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge jag var det, men jag blev försäljningsansvarig.
Mm.
Och gjorde det ungefär i 1 år.
Och hur många hade du under dig då?
Vi är ganska litet bolag. Så jag började med 1, 2. Vi var väl 5 till slut.
Just det.
Mm. Mm. Och sen så skulle min dåvarande chef, Frank Eriksson, sluta och börja med lite egna entreprenörsprojekt. Mm. Och då blev jag tillfrågad att ta över vd-rollen. Ungefär 2006-2007 någonstans där.
Just det.
Ja. Så att, och det var kul. Det var jätteroligt. Vi var ju ganska AOL och Tradeabler, och vi var ganska stora på den tiden.
Just det.
Så det var väldigt spännande tid, och vi hade mycket kontakt både med mediebyråer men mycket direkt kunder också. Så att jag byggde ett väldigt, väldigt stort nätverk under den tiden.
Och sen har du följt det här, eftersom du var inne ganska tidigt då i mediebranschen, så har du samlat på dig all den här erfarenheten och det digitala och varit med verkligen från begynnelsen, känns det som.
Ja, men precis. Det finns ju de som har jobbat digitalt mycket längre, men det känns ändå som att jag har hyfsat...
Sett mycket.
Ja, och lärt mig. Och det är bra ibland då att stanna upp och tänka till att mycket erfarenhet som sitter i ryggmärgen som inte är självklart för andra. Att man måste tänka på det.
Vad hände därifrån då? Vad gjorde att du inte blev ännu längre? Nu var det ju där 7 år.
Det var länge. Men precis, det var ganska länge. Jag hade bestämt mig för 3. Men AOL bestämde sig för... Det var ju så här att AOL, America Online, köpte ju Time Warner. Det här är ju en av de största liksom, skrarna i historien i media, så att säga.
Verizon, som är det 22:a största bolaget i världen, har väl köpt... Eller om AOL köpte dem eller någonting sånt där. Så att
det är
och innan det var de 4500 anställda, så jag vet inte hur många som räknas in i det idag.
Nej, men exakt. För jag tror att AOL och Time Warner någonstans var 30-40 000 på
herregud.
Den tiden. Men då tycker man ju då att AOL köpte Time Warner. Det borde ha varit tvärtom. Men i vilket fall som helst, så kände de också. Så att det blev liksom en skilsmässa mellan dem. Så att de blev 2 separata enheter som skulle på börsen. Och AOL behövde visa upp bra siffror och lönsamhet helt enkelt för alla stakeholders på marknaden. Vilket innebar att man valde att stänga ner den delen av affären som jag tillhörde på de flesta ställena i Europa.
Just det.
Så Norden stängdes ner, Spanien, många. Så jag tror att de bara liksom då hade kvar verksamhet i England och Tyskland.
Fimpade resten.
Ja. Så där, då var jag utan jobb där 2000.
Lite ovant då, eftersom det hade löst sig så.
Ja, men precis. Mm. Jag hade ju förmånen, ska jag väl ändå säga. Så här, vi fick en ganska bra deal och jag var hemma föräldraledig med min dotter.
Just det.
Så att jag fick lite längre föräldraledighet.
Just det, som var bra för er.
Ja, precis. Vi kunde vara hemma. Och tack vare den här tjänsten, som var ganska bred inom många olika liksom, discipliner inom digitalt, så hade jag rätt så mycket erbjudande.
Just det, såklart.
Och då var det ett bolag som började prata med mig rätt så tidigt, men vi kom inte framåt. De ville att jag skulle flytta till London och starta upp en hubb och så vidare. Och det var ju inte aktuellt med tanke på att jag hade... Lilla Judith.
Mm.
Så då tackade jag först nej och sa att jag trodde inte heller på deras affärsmodell att starta upp en nordisk verksamhet utifrån London, utan att man behöver vara på plats.
Mm.
Så. Och så återkom de till mig sen och sa att de hade tänkt över det. Och så blev det till slut. Så att i augusti 2010,
just det.
Så började jag på ett bolag som heter Criteo. Ett franskt bolag.
Just det.
Som och startade upp det.
Med idag.
Ja, precis. Just det. Så startade upp en nordisk verksamhet där. Och det var verkligen från scratch. Det var jag som satt på ett enmanna rum på en av Regus kontor.
Hotell, ja. Och idag, vad kan det vara idag i Sverige? Kan det vara uppåt, kan det vara 25-30?
Ja, säkert. Jag tror att du har bättre koll som hjälper
det
dem.
Det händer ju så fort. Så här. Sist man frågade så här, nu är 1800 anställda totalt och så händer det grejer.
Men
Stockholms kontor växer väl inte lika fort som i världen, men det är helt otroligt vad de är stora i världen, men också har växt fort här.
Exakt.
Hur många hann ni bli när du var där?
När jag lämnade var vi 7 eller 8 skulle jag gissa. Jag var anställd nummer under 100 i koncernen.
Ja, jag förstår.
Så det hände.
Och nu är det säkert
mycket.
Ett par tusen, va? Tror jag.
Ja, det tror jag. Absolut. Mellan 1500 och 2000 tror jag att de är.
För de var 1800 när jag pratade, men de sa det händer så fort så vi vet inte ens själva.
Nej.
Just det. Och då jobbade du faktiskt en stund med Frank också.
Ja, precis. Ja, nej, han tog över när jag lämnade sen.
Så var det. Ja. Så ni har liksom följt varann lite grann.
Ja, verkligen. Det var det att vi bytte plats. Det var roligt.
Just det.
Så han har haft sina.
Och hur var det att starta upp någonting från scratch då?
Ja, det var ju en utmaning på sitt sätt. Och det är klart att jag där och då och gånger efter såklart har frågat mig själv, vad fan håller jag på med? För det är tungt och det är uppför och man har mycket liksom siffror att möta i budgetar och resultat och så vidare. Men återigen, jag säger att jag tackar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alla, liksom, alla de här framgångarna som jag ändå har haft till gymnastiken och liksom mitt sätt att tänka och vara, att bryta ner mål och
just det.
Ta en sak i taget och försöka vara strategisk. Vad är viktigast här och nu och prioritera och sådär. Sen är det ju bara att spotta i nävarna och jobba jävligt hårt för att vara krass.
Hur var det att starta upp någonting då? Tyckte du att det, var det någonting som du tyckte passade dig?
Nej, men jag tror att det har blivit lite utav där jag har hittat min plats. Säger när folk frågar mig vad jag gör så kanske jag inte säger först och främst att jag jobbar i mediebranschen, utan det jag brukar få uppdrag kring det är att starta upp något eller förändra någonting och inte komma till en välkrattad manér, för det är inte riktigt min grej. Då tröttnar jag lite.
Just det.
Så. Sen är det klart att det är otroligt utmanande och det är någon typ av terapi jag behöver gå i för att fundera varför jag inte
utsätter
kan...
Utsätter sig!
Ja, om igen och inte liksom, när man väl har kommit upp för den där uppförsbacken och slipper cykla i motvind när man kan pilla sig i naveln om man ska vara lite sådär. Nej.
Då ger man sig ut på stormigt vatten igen.
Exakt. Men det är så jag funkar.
Så sadistiskt.
Ja, eller hur?
Varför? Gör man så här mot sig själv?
Ja, men så jag var där i, vad blir det nu då? 3 år.
Just det. Mm. Det var nog den gången vi träffades första gången. Precis. Och det var på välgörenhetslunch. När Anders Berglund och Joakim Pops hade en välgörenhetslunch.
Precis.
Då träffade jag dig första gången.
Precis.
Då borde det ha varit när du var på Kriteo. Kan det stämma?
Det stämmer nog.
Det tror jag. Och jag visste inte alls vad Kriteo var.
Då. Nej, men sen så kom ju du och hjälpte oss med något uppdrag där också, tror jag.
Precis. Så var det. Och vad hände sen då, när du hade varit där i några år och nu kände igen då att du började kunna cykla lite mer i medvind?
Ja, men precis. Vi var ju, jag måste bara få säga det, för jag brukar skryta om det, att vi blev den, flera år i rad så var vi den mest lönsamma enheten på global basis. Och det hade ganska mycket att göra med att jag fightades rätt hårt med den globala ledningen kring att hur vårt bonus- och kompensationsprogram skulle se ut. Vi var lönsamma från... Vi gjorde positivt EBITDA-resultat från månad 5. Och det är också en sån här typisk grej. Vi hade som mål i vår budget att den nordiska verksamheten skulle vara lönsam från månad 9 eller 10. Och vi var lönsamma från månad 5, om jag inte minns helt fel.
Just det. Det var samma där att du...
hade bestämt mig för det.
Höga krav.
Mm. Mm. Men i vilket fall som helst så blev jag kontaktad av en person på LinkedIn.
Just det.
Som
knackade dig på axeln.
Precis. Mm. Tyckte att vi har gått bredvid varandra länge i branschen. Vi känner inte varandra, men nu är det
dags. Men vi borde.
Vi borde lära känna varandra. Vi borde ses över en kaffe. Jag har någonting jag vill fråga dig om.
Just det.
Så jag gick och tog den där kaffen och pratade med Patrik Gamryd, som då var koncernchef för Dentsu Aegis i Sverige. Och man skulle starta upp deras trading desk, eller programmatiska erbjudande, Amnet. Mm. Och ville ha en vd till det. Så då sa jag upp mig från Criteo och började på Amnet i, kan det ha varit? Så det här är första gången nu jag hamnar på byråsidan, så jag är ganska ny ändå.
Och hur känns det?
Ja, men det känns ju jättekul och spännande. Det händer jättemånga saker.
Har du lärt dig mycket att bara hamna där? Har det varit skillnad för dig? Eller var skillnaden mindre än vad du förväntade dig?
Det jag har lärt mig mest av, tror jag, det är ju alltså att förstå det här hantverket som är inom mediebyråbranschen. Det är ett ganska stort hantverk. Man är extremt duktiga på analys och insikt och bygga välgrundade argument kring hur mediestrategi och medieplacering ska se ut och varför.
Just det.
Och så vidare. Så det har jag lärt mig jättemycket av. Jag är tacksam och jag har haft fantastiska kollegor både där och där jag är idag som har gjort ett fantastiskt jobb och likadant. Jag har lärt mig otroligt mycket utav dem, hur den världen ser ut och hur vi tänker kring framförallt att mixa digitala medier och traditionella medier. För det ögat missar man lite, eller det perspektivet missar man ganska mycket när man jobbar så nischat som man gör då på KT och både AOL också för den delen.
Just det.
Så att jag fått en bredare liksom syn och verktyg att jobba med en helhetsmix i marknadsföringen.
Just det. Mm. Och vad hände på ämnet då?
Ja, det var ju också startup. Mm. Så det var bara
för då
jag.
Då var du.
Det var bara jag. Mm. Lära sig produkten, paketeringen, vad passar för den svenska marknaden, ta kontakt med medier och så vidare. Och det här är ju jättespännande. Det var ju, Amnet var ju den tradingdesken som lanserade sist, skulle jag vilja säga, av alla holdinggrupper, om man tänker de stora nätverksbyråerna.
Just det.
Jag tror att det var bra. För att det som var så spännande var att från att haft ganska svåra, tuffa diskussioner med publicister om huruvida man ska få jobba med deras utrymme, så hade det här kommit till en brytpunkt, så att vi blev ju kontaktade av så småningom då Schibsted och Bonnier och andra stora liksom drakar som hade bestämt sig för att först inte gå in i den här programmatiska världen.
Just det, men de blev varse om att det skulle de visste.
Jag tror att de känner att oavsett vad de tycker, att det här är en väg framåt som inte riktigt går att väja sig för, utan det, man måste vara med på det här spåret. Så den stora skillnaden för mig, som alltid har varit den som har ringt eller föreslagit möte eller lunch, att vara den som nu blev uppringd.
Uppvaktad.
Ja, precis. Och det var ju, ja, det var annorlunda. Men framförallt så handlar det ju om mycket att sätta, att ha beställare, köpare och stakeholders inom den egna organisationen och inte behöva ha dem utifrån. Så att det här säljet blev ju ett mer internt sälj att påverka med rätt retorik och argument och så vidare. Och det är nog så svårt.
Mm.
Det är nog så utmanande.
Just det, såklart.
Mm. I också, det man ska tänka, byråvärlden är ju inte traditionellt så jättehårda på eller jobbar så hårt mot e-handelssegmentet som jag är van med sen, eller var van med sen tidigare.
Just det, performance.
Det här är ju, ja, det här är ju andra typer av kunder inblandning. Mm. Så att då blev det också att tänka på ett annat sätt med hjälp av ja, den produktmixen och sätta ihop hur Amens erbjudande skulle se ut så att det anpassades för att kunna användas till de här kunderna. Och lite utbildning.
Ja, just det. Ja.
Så det har också varit
hur länge
en spännande resa. Jag var där, nu ska vi se, augusti 2013 till september.
Just det.
2015, så det blev inte en jättelång resa. Två
men tillräckligt.
Ah. Tillräckligt lång resa för att...
För du hade haft långa resor innan det. Så.
Ja, ah. Precis. Men Amnet vet jag ju också går jättebra. De är ju också jättemånga nu. Jag tror att de är 15-20 pers.
Du ser, vad häftigt.
Ja, och det gick bra och vi var också lönsamma efter väldigt, väldigt snabb tid.
Minns du hur snabbt?
Jag kommer inte ihåg efter exakt hur många månader, men jag vet att... Lasse och Patrik, som Lasse då var CFO på Dentsu, sa att, och Patrik, att det här är en av de mest framgångsrika, eller den mest framgångsrika nystartade bolaget de har haft inom koncernen.
Wow.
Så att, det är kul.
Vilken fjäder i hatten.
Ja, så att jag går liksom med några sådana sköna citat i bagaget som jag har med mig.
Vad härligt.
Mm. Men då samma sak, jag blev uppringd.
Mm.
Det var Kenneth Danielsson,
just
som då hade tagit bytt från Biscuit, Havas, som det är nu,
det.
Över till Mindshare, en vd där, som kontaktade mig och sa, du, vi har en grej på gång, jag skulle vilja prata med dig.
Mm.
Och berättade lite löst om att man ville ha en person som skulle ta helhetsansvar för det digitala erbjudandet på gruppnivå.
Just det.
Mm. På Grupp M då. Och där jobbar man ju i ganska mycket i matris.
Mm.
Så respektive byrå då har ju sina digitalchefer och vd:er. Och sen så har man Grupp M som är som en både shared service men också kan överbrygga och se och föra talan för liksom koncernen eller gruppen då.
Så den nordiska gruppen är du jobbar med då?
Här jobbar jag med den svenska, men tillsammans med ett nordiskt motsvarande team.
Ah.
Mm. Ja, det var samma sak där. Jag tänkte, jaha, men nu har jag jobbat upp annat. Ska jag lämna?
Verkligen,
ja. Men samtidigt, det är klart, det kittlade. Det var en större, mer bredare roll. Amnet var ju, om man inom säger inom situationstecken, bara programmatiskt. Mm. Det är det ju inte, för det är jättestort.
Mm.
Men det här uppdraget skulle ju innefatta alla realtidsmedier, det vill säga sökordsmarknadsföring, programmatiskt, men även sök på own media.
Just det.
Det som brukar kallas för SEO.
Mm.
Paid social.
Också,
och, och även affärsutveckling och typ av taskforce som vi driver då.
Så är du tacksam till Kenneth idag att han frågade?
Ja.
Hur känns den här rollen för dig?
Ja, jag är inte ett år i rollen än. Men jag har haft en jättekul och även spännande utmanande resa här.
Mm.
Det är ju så då att det här bolaget som jag ansvarar för inom gruppen heter Connect Quizma.
Just det.
Och det var en ny formatering kan man väl säga på global basis. Så även där så fick jag ju göra lite av en ny start och samla under ett nytt liksom,
tak
med nya så att säga, affärsmål och visioner. Och
så hur, har du personer under nu? Har du fått anställa dem själv eller fick du ärva personer? Hur blev det när du den här rollen?
Det här är första gången jag har en ganska ansenlig mängd personer under mig. Så att vi är väl ungefär en 35-40 pers. Cirka gurka. Spritt över Stockholm och Göteborg. Och så har vi en tjej som sitter i Malmö.
Just det.
Mm.
Mm.
Så det är annorlunda. Och de allra flesta var... på plats. Kom. Men jag är givetvis, vi har också givetvis nyanställt en hel del då, personer. Men dels att inte få starta upp det helt från grunden eller få att komma till en befintlig verksamhet. Men att göra en lite av en reboot i en befintlig verksamhet, det är ju en ny
roll, ja, ny
roll och ny erfarenhet för mig då. Men sen så har vi ett ben också, som är en direktbyrå. Och där har vi ju Jens Hård som ansvarar för den delen på nordisk basis. Och han och jag samverkar där i och ser hur vi kan få den affären att växa.
Just det. Mm. Om vi reser framåt i tiden, hur tror du att branschen kommer att förändras? Du som har varit med och sett det här över tid och sett det från olika håll och kanter. Hur tror du att det kommer att utvecklas från och med nu?
Det är ju, vi brukar ju prata rätt ofta om det i branschen, att man tänker på köpt, ägd och förtjänad media som man brukar prata om. Så har ju mångt och mycket byråbranschen kunnat vila på den köpta mediet. Det har varit så stort. Men så som mediekonsumtion och utveckling sker så blir det ju mer och mer en skiftning över till det förtjänade och ägda. Men mer förtjänat egentligen. Och här blir det ju en liten krock nu, eller en dubbelteckning kan man säga, mellan de olika byråerna. Mediebyråer som av tradition har haft det köpta, och sen har du PR-byråer som jobbar med ägd och förtjänad. Och så har du ju massa med specialistbyråer som poppar upp, som jobbar bara med sociala medier till exempel.
Ja, vad tror du har gjort att du har lyckats ta dig fram?
Det främsta tror jag är att jag har haft en drivkraft och en målbild hela tiden. Och det gör jag ganska ofta, att jag utvärderar min egen situation och funderar på vad jag vill göra och vad jag vill åstadkomma. Och det betyder inte att jag måste flytta på mig hela tiden, utan vad jag vill åstadkomma i min befintliga roll och så vidare. Så att det handlar ganska mycket om självreflektion och självkännedom. Och sen så det andra är ju att vara målmedveten och se till att hitta vägar framåt. Jag har haft många liksom stunder, jag kan säga långpromenader eller powerwalk som det heter nu för tiden, men långpromenader där jag funderar liksom, eller löper under, funderar på vad är det jag vill göra. På vilket sätt kan jag
förändra
eller hur behöver jag bryta ner de här långsiktiga målen för att komma dit jag vill.
Vad har varit det svåraste, eller vad är det svåraste tycker du, när man har massa personalansvar, och när är du rädd och orolig, och hur ser det där ut idag när man har utvecklats mycket?
Jag tycker det är tråkigt. Alltså, nu är jag ju van att jobba i stora koncerner. Även om jag har jobbat i en egen låda så måste man hela tiden ta hänsyn till den här
Stora sammanhanget.
Ja, exakt. Och det kan vara ganska stökigt. Det är ju som att liksom styra en oljetanker. Det tar 3 kilometer att stanna eller andra kursriktning. Kan ta hur lång tid som helst.
Just det.
Och samtidigt så är vi små här i Sverige, Norden.
Och tycker man ska vara snabb
och klicka. Och behöver vara väldigt liksom på bollen. Så till exempel HR-frågor, att kunna ombesörja att personalen mår bra. Men se till att de presterar. Och då, det svåraste är ju som sagt när man får in personer som man tycker om, för det gör man ju oftast, och sen så presterar de inte och man måste ta de här svåra samtalen.
Vad drömmer du om och vad är din mission för både dig själv och i den roll du har idag?
Nu är jag så pass ny så jag har inte hunnit gjort den här liksom pillan av
den där riktigt långa promenaden. Den har inte behövt sen.
Nej, den har inte behövt. Men jag tycker att jag hamnar på ett fantastiskt bra ställe.
Vad spännande. Det ska bli kul att se hur det går. Och grattis till en spännande roll. Igen en spännande roll. Och roligt att höra din historia, hur du har varit med och grundat och startat så mycket som har gått så himla bra och som är så stort idag. Jättehärligt. Och med det tackar vi Simone för att hon kom, och jag tackar också alla er som har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.